Jag tänkte att vi ska börja sjunga en sång från 70-talet tillsammans, koralerna. Vi gjorde en del trevliga saker och det har ni säkert talat om dem. Och bland så en sång som passar bra med dagens text och det jag ska prata om. Så som han har älskat, den går lite högt än också, kanske inte riktigt till Karl-Eriks nivåer, men den går högt än här också. Men vi får ta den där nere eller där, det är vilken melodi ni vill ha. Så som han har älskat och gett av sin kärlek, ska vi också älska varann. Så som han har älskat och gett av sin kärlek, ska vi också älska varann. Vi ska ha gemenskap och vara rädda om varandra. Man ska kunna se att vi är syskon. Och vi ska vara förenade i kärleken från Gud. Denna kärlek är det enda som består. Så som han har älskat och gett oss sin kärlek, ska vi också älska varann. Så som han har älskat och gett oss sin kärlek, ska vi också älska varann. Ja, och då ska jag börja läsa ur dagens episteltext då, som är från Galaterbrevet, kapitel 5. Och jag läser som vanligt The Message, och Lasse har nog försökt att få tag i originaltexten. Så att den som känner sig mer bekväm med originaltexten kan titta där. Och klarar ni att göra två saker samtidigt kan ni lyssna på det jag läser också. Galaterbrevet, kapitel 5, vers 13-18. Det råder ingen som helst tvivel om att Gud har kallat er att leva i frihet. Se bara till att ni inte utnyttjar er frihet som en dålig ursäkt för att göra vad som helst, för då utnyttjar ni den dåligt. Ni använder er frihet för att hjälpa och stödja och underlätta för varandra kärlek. Då gör ni mesta möjliga bruk av den. Allt vi vet om Guds ord kan ju sammanfattas i en enda mening. Älska varandra lika mycket som ni älskar er själva. Då utnyttjar man sin frihet fullt ut. Akta er för att sätta klona och tänderna i varandra. Då har ni snart gjort slut på varandra och vad är er frihet värd. Lyd mitt råd. Lev i frihet, men låt Guds ande leda er. Då göder ni inte själviskhetens tvångsmässiga egenintresse. För vårt ohämmade egenintresse går på tvärs mot frihetens ande. Och frihetens ande går inte ihop med egoism. Det är två motsatta sätt att leva. Så ni kan inte leva på det ena sättet ena dagen och på det andra nästa. Som ni för tillfället känner för. Varför inte hellre följa anden så att ni slipper kastas en hit och en dit i desperata försök att leva upp till lagens alla krav. Nu kommer en konstig fråga till det här. Hur många av er längtar efter att gå till tandläkaren? Upp med en hand. Tycker att det är det bästa som finns att gå till tandläkaren? Tor är inte här som jag kan se, så det är lugnt. Ja, eller tandhygienisten. Det finns faktiskt någon som tycker det är ännu värre. Hörrni, förra veckan så var jag hos tandläkaren som efter röntgen och undersökning kunde konstatera att trots att det var 4 år sedan tandläkare på tandundersökning var statusen god. Men jag hade inte varit på tandvård sedan vi flyttade från Sölvesborg. Jag hade inte hittat riktigt rätt. Men så fick jag lite tips här från Gerd och lite andra folk här runt om vad man skulle vända sig. Så kom vi lite nya tandläkare hit till byn, till kommunen. Men det hade hunnit bli en del tandsten. Och så när jag låg där tillbaka lutad i stolen och fick behandling av tandhygienisten då, tänkte jag på deras olika roller. Tandläkarens uppgift har koll lite på övergripande status. Efter röntgen kanske besluta om olika åtgärder. Vid behov bara in i det djupaste, det man minst av allt tycker om, rengöra och fylla så att det blir helt hela vägen. Sen tar tandhygienisten vid, rengör, slipa bort sådant som skaver, sådant som småningom kan bli hål. Och efter det så får man en lektion. Man känner sig återigen som man är nere på i femte klass. Man får lära hur man ska använda tandtråd och tandpetare och tandstickor och allt det här. Och alla dagliga rutiner för att hålla det rent även på djupet. Har man fått stora hål är det ibland nödvändigt med rotfyllning. Jag går riktigt på djupet, rensar bort det som smärtar och verkar. Och så börjar jag bygga upp förutsättningarna för en frisk tand. Hörrni, visst kan liknelser halta, men det finns många likheter med hur vi ser på vården av tänderna och att leva i renhet med Gud. Ibland så låter vi den här smutsen gro i våra liv. På ytan kan det se bra ut, men det kan vara avundsjuka, det kan vara förtal, se felen hos en broder eller en syster i Herrens familj och vad de gör. Och vi behöver nog ställa oss i Guds röntgen ibland, tänker jag. Låta det här ljuset lysa genom oss. Rensa bort smutsen som håller på att samlas och återställa skyddet för tänderna. Och ibland så gör det riktigt ont. Riktigt ont att göra upp med det som har blivit fel. Man väntar för länge, så då blir det en riktig rotfyllning av det. Behovet av att återknyta kärleken på djupet, att förkrossa och bekänna sina synder och be Gud om nåd. Nu är det ju så att ingen av oss är perfekt, och det vet Gud. Och det är för tur att det. Han vill möta oss med renhet och ständigt leva i renhet. Bilden här ovanför från tandläkarmottagningen går ju också att överföra till oss som församling. Vi behöver ta bort smutsen mellan tänderna. Värker i en tand, påverkar hela munnen. Så är det i församlingen också. Lider en lem, så lider alla. Vi ska gå till Romarbrevet 2. Ska jag helst hitta rätt också. Och där ska vi läsa ur vers 1-4. Dessa människor inne i en mörk nedåtgående spiral. Men om du tror att du har ditt på det torra och kan peka finger åt dem, så tänk om. Varje gång du kritiserar någon så dömer du dig själv. Den som sa det, han var det. Att fördöma andra är ett välkänt knep för att dölja egna brott och förseelser. Men Gud lurar man inte så lätt. Han genomskådar alla sådana rökridor och du får stå för vad du gjort. För du trodde väl ändå inte att Gud skulle glömma dina misstag och vad du förtjänade bara för att du pekade finger åt andra? Eller trodde du att han skulle låta dig slippa undan för att han är så snäll? Nej, vi får nog ta det här från början. Gud är god, men han är inte blödig. Han tar oss stadigt vid handen och leder oss med kärlek in i ett helt nytt liv. Och då kan man ju fundera på ibland, är det därför vi inte har mer tillväxt? Jesus talar om det. Paulus talar om den, vikten av att älska varandra. Kärleken överskyler en myckenhet av synder. Och utåt på frukten ska trädet kännas. Och då är det intressant att gå tillbaka till de apostlarna, lärjungarna. Var de perfekta i detta? Nej. Det finns flera bibelord som visar på oenighet. Hur man tar ställning till den ene eller den andra. Hur man tolkade vad som var rätt livsföring. Hur man tolkade skriften och vilka krav man skulle ha på varandra. Jesus talade hela tiden om vikten av att älska sin nästa. Och varnade för att man skulle slita och bita i varandra. Paulus gick till rätta med de olika församlingarna. När en del församlingsledare och lärare försökte pådyvla de nykristna vissa levnadsregler. Vad man skulle äta. Om man skulle dricka, om man skulle gifta sig eller ej. Hur man skulle uppträda mot det som stod utanför församlingen. Och gång på gång upprepar han detta. Ni har anat hur många bibelord det finns om detta. Det är inte dessa levnadsregler som bestämmer vilket som är Guds barn eller vilken församling som får framgång. Ni kan följa det i samtliga brev. I judendomen så fanns det ju gott, eller finns gott, om levnadsregler. Men både Jesus och Paulus menar tydligt att det är inte det här som frälser. Utan levnadsreglerna är underordnade kärleken till Gud och medmänniskor. Och när man då uppfyllde detta försvinner behoven av att hävda sig, att hacka på andra eller frysa ut. Församlingen enas i nåd och i Kristi kärlek. Betyder det här att man kan leva hur som helst? Nej. Det är också Bibeln tydlig med. Lever man i kärlek så faller mycket annat på plats. Du älskar förhoppningsvis din make, din maka, dina barn och föräldrar. Och när man gör det vill man ju det bästa. Man vill inte göra illa. På samma sätt så tror jag vi ska se på de som är i utanförskap och ge dem kärlek. De som har skilt sig, som har lämnat oss på grund av oförrätt eller missförstånd. Den som sa något dumt och så blev ovän med oss. Eller så var det någon av oss som sa ett förfluget ord. Kanske i ett försök att vara rolig eller kanske utan att tänka på ordets eller meningens innebörd. Och så har den där meningen fått bli en surdeg eller en varböld kanske snarare. Något som sårat och borrar sig djupt in i ens inre. Jag har varit inne på det här en kort stund för ett tag sedan också i ett kort inlägg. Stanna upp för en liten stund och fundera på vilka vi saknar i församlingsgemenskapen. Vilka var tidigare med? Om vi räknar bort det som flyttar på grund av jobb, studier, familj. Vad är orsaken till att jag lämnar? Var det dina eller mina förflugna ord? Något rykte som spreds? Något dömande som blev sagt? Kanske bara rent missförstånd? Och att någon upplever att man var utanför? Jag kan ju inte låta bli att tänka tillbaka när vi hade gospelkören här. Vi var som flest, vi var mellan 38 och 42 stycken ungdomar. Då det kunde jag nästan räkna. Om man är under 30 då får man räkna sig själv till ungdom. Så jag räknar in mig själv där också. Och vi har ju några stycken som är med fortfarande än här som sitter i kyrkan. Många av dem har ju naturligtvis flyttat och haft alla möjliga skäl. Men också många som kanske inte känt att jag håller inte för den där ramen. Jag vet att det är så, för jag har pratat med dem. Och vi är ju alla syndare och frälsta nåd, och ingen av oss är perfekt, som jag sa förut. Inte ens Paulus upplevde att han i egen kraft var tillräckligt bra kristen. Om vi tittar i Romarbrevet 7. Där. Så skriver han så här. Vers 8-12, om jag har noterat rätt här. Minns ni inte hur det var? Det gör i alla fall jag. Det var inget fel på lagen. Men det som hände var att synden lyckades förvandla lagbuden till frestelse. Den gjorde om dem till förbjuden frukt. På det viset kom lagens bud att förföra mig. Han pratade om sig själv i egen person. Istället för att föra mig rätt. Utan lagens alla detaljer framstår synden som rätt ointressant och livlös. Och jag tänkte inte speciellt mycket på den. Men när synden lade vantarna på lagen fick synden en iögonfallande utstyrsel. Och jag föll handlöst för den. Själva budordet som skulle leda till livet utnyttjades listigt som fälla. Och jag gick rakt in i den. Synden ledde alltså i högsta välvilja. Och jag var stendöd. Men själva lagen i sig är egentligen Guds sunda förnuft, och varenda ett av buden är goda och heliga råd. Han fortsätter lite längre fram. Vers 17-25. Men jag behöver mer än så. För om jag vet vad lagen kräver, men ändå inte klarar att följa den. Och om synden har som makt över mig att den saboterar mina bästa förutsatser, då behöver jag hjälp. Jag måste inse att jag inte klarar mig själv. Viljan har jag, men inte förmågan. Jag bestämmer mig för att göra något gott, men sedan gör jag det aldrig. Jag bestämmer mig för att låta bli något ont, men sedan gör jag det ändå. Mina beslut leder inte till handling. Något är fel på mig och jag kan inte göra något åt det. Det händer så regelbundet att det går att förutse. Så fort jag bestämmer mig för något bra är synden där och lägger kroppen för mig. Jag känner verkligen över Guds glädje över Guds budord, men det är ingen tvekan om att inte hela jag är lika glad över dem. Delar av mig sammansvärjer sig, och när jag minst av anat tar det över. Jag har försökt allt och ingenting hjälper. Vad ska jag ta mig till? Finns det ingen som kan hjälpa mig? Är inte det den avgörande frågan? Och svaret är, tack och lov, att Jesus Kristus både kan hjälpa och redan hjälper mig. Han tog itu med att rätta till saker och ting här i detta motsägelsefulla liv. Där jag medvetet vill tjäna Gud av hela mitt hjärta, men samtidigt påverkas av synden till att göra något helt annat. Jag vet inte hur ni upplever det här ljuset och bibelordet, men jag kan känna så här ibland. Jag tror vi kan känna så här lite ibland till mans. Men det är också så att jag tror att vi som är här har fått uppleva också att nåden är större än skulden. Men för den som upplever att man har misslyckats, eller upplever kanske helt utan saklig anledning att vi tycker att han eller hon har misslyckats, så blir det ett jättestort hinder. Det blir många bibelord, fortsätter från Romarbrevet, och då är vi inne i vers 8-12. Lagen blev aldrig mer än ett plåster på syndens sår. Den botar inte själva sjukdomen. Nu är det som lagens bud krävde och som vi aldrig kunde åstadkomma fullgjort. Och istället för att mångdubbla våra ansträngningar kan vi helt enkelt acceptera det som anden gör med oss. Det som tror att det kan göra det på egen hand blir alltid för upptagen att mäta sina moraliska muskler för att hinna göra bruk av dem i verkliga livet. Det som litar på det som Gud gör med dem upptäcker att Guds ande bor i dem och att Gud lever och andas i dem. Att bara fokusera på sig själv i sådana frågor är en återvändsgränd. Fäst ögonen på Gud. Så visar han vägen ut i det fria. Ut till ett liv med rymd och frihet. Att sätta sig själv i centrum är motsatsen till att sätta Gud i centrum. Den som är helt uppslukad av sig själv glömmer Gud. Han kommer att tänka på mer på sig själv än på Gud. En sådan människa glömmer vem Gud är och vad Gud gör. Och Gud, han tycker inte om att bli bortglömd. Och sen fortsätter han lite längre fram i samma kapitel, och då hoppar jag till vers 15-17. Uppståndelselivet, det här är underbara ord. Uppståndelselivet som ni har fått av Gud är inte ett försagt dystert liv. Det är äventyr och förväntan. Det ropar på Gud som ett barn. Vad ska vi göra nu, pappa? Guds ande rör vid vår ande och bekräftar dem. Vi är på riktigt. Vi vet vem han är. Och vi vet vilka vi är. En far, hans barn. Och vi vet att vi ska få vad som väntar oss, ett ofattbart arv. Vi går igenom precis detsamma som Kristus gick igenom. Om vi går igenom det svåra tillsammans med honom kan vi också vara säkra på att få fira med honom när det är över. Ja, det är värt ett halleluja och tack Gud. Det här tror jag vi alla längtar efter. Och kan vi sprida det till de som en gång var med, men idag står utanför, är det dags för att anordna lite hemvändamöten. Jag säger inte återvändamöten, det kan vara det också, men hemvändamöten. Möten som, där vi kan möta de som har, som inte känner sig säkra på att de är älskade, som har bittra erfarenheter och sådär. Sen jag flyttade tillbaka har två saker blivit väldigt tydliga för mig. Ett, vi är en väldigt fin församling på många sätt. Det finns så många goda hjärtan i den här kyrkan. Och ska vara riktigt ärlig så upplever jag mycket mer kärlek och omsorg nu än vad jag upplevde då, före vi flyttade. Något som kanske inte minst märks i arbetet och som har gjorts, bemötandet för de som lever utanförskap på olika sätt. Två. Jag har dock mött flera tidigare aktiva medlemmar som har dragit sig tillbaka och till och med gått ur. Det här är en nöd för mig. Och det är därför jag kanske återkommer till det så här igen. Anledningen till att man lämnar kanske är just något av det jag nämnt. Missförstånd, en anklagelse, ryktespridning om vad en person gjort eller sagt. Man kanske blir utsatt för skvaller, kanske har en livskris som gör en speciell känslig. För att man inte blir bjuden på den där festen. Någon, kanske jag, försökte vara rolig och det tog fel. Men du eller jag märkte det inte då. Så går det några veckor innan man saknar de här människorna på riktigt. Och då har tandstenen, eller smutsen i tanden, orsakat ett hål som bara blir värre och värre ju längre tiden går. Många som kom med i församlingen eller var klippor i församlingen för 30-40 år sedan har lämnat församlingen. Och i vissa fall, ja, naturligtvis gått hem till Gud en del, men vissa har ju också då lämnat sin tro. Och det är egentligen bara Gud som vet hur det är med den saken. Har de lämnat? Finns tron kvar där? Finns det en liten pyrande del i dem som de vill, ja, vi behöver bara fylla på med lite bränsle. Eller om vi vänder på det, att det är så torrt, knastetort, kanske behövs lite vatten helt enkelt. Romarbrevet 12 kapitlet. Nu såg jag att han blev orolig där nere. Att jag hade lurat honom. Lasse, men nu ska se. 12 kapitlet ska det vara i alla fall. Och 4-6 versen. Vi är som olika kroppsdelar i en och samma kropp. Vi förstår vad kroppsdelarna är till för genom att se på hela kroppen, inte tvärtom. Kroppen vi pratar om är Kristi kropp som består av de människor han har valt ut. Och tänk på det här när vi firar nattvarden sen också. Vi finner meningen och syftet med våra liv som delar av hans kropp. Utan honom är vi inte till mer nytta än ett avhugget finger eller en avskuren tå. Men eftersom vi nu är så skickligt och underbart formade kroppsdelar så fyller alla möjliga syften i Kristi kropp. Låt oss då ta itu med att vara det vi har tänkt oss som. Utan att jämföra oss med varandra. Utan att blänga avundsjukt. Eller högfärdigt se ner på varandra. Utan att låtsas vara något vi inte är. Inom psykologin så talar man mycket om positiv förstärkning. Vi smittas av uppmuntran och växer i ord och handling när någon visar uppskattning, när någon gör något bra. Det betyder ju inte att det är, vi ska ha massa beröm hela tiden och sådana saker, utan det är uppmuntran något annat. För Bibeln använder ordet uppmuntran, inte beröm i första hand. För vi har ju ingen mer än Guds nåd att berömma oss av. Allt är gåvor av Gud. Våra talanger är gåvor. Men det står att vi ska uppmuntra varandra. Och både Jesus och Paulus är tydliga med att vi inte ska klanka ner på varandra. Men kom ihåg, det är inte farligt att uppmuntra varandra. Är det någon som, det behöver inte vara det stora, det behöver inte vara just vi som ibland står på scenen här uppe. Det kan vara så små saker som man växer av när man får uppmuntran. Och vi ska vara tydliga att inte klanka ner på varandra. Och jag är tacksam, jättetacksam person för all uppmuntran jag har fått av er sen vi flyttade tillbaka hit. Men många gånger för cirka 30 år sedan så upplevde jag att en del tyckte att jag var för mycket. Jag lät för mycket. Hade för mycket åsikter etc. Och jag gjorde säkert allt det där. Men idag upplever jag mycket mer annan och mer kärleksfull atmosfär. Tänk om vi också kunde övertyga de som har lämnat att denna kärleksfulla atmosfär omfattar dem också. Så här skriver Paulus i fortsättningsvis i Romarna 12, vers 9. Jag hoppas jag är på rätt nu, annars får du förlåta mig, Lasse. Älska av hjärtat, låtsas inte. Fly för livet från det onda. Kämpa för livet för det goda. Var vänner som älskar varandra. Öva på att spela andra fiolen. Och lite längre fram. Ge inte igen Se det vackra varje människa. Var sams med alla om du kan. Älta inga oförrätter. Det är inte er sak. Det är jag som dömer, säger Gud. Det är min sak. Så uppmuntrar vi varandra. Då menar jag även det som går vid sidan om oss. Kanske bittra på något gamla. Ser vi Kristus i varandra. När vi märker att vi sårat någon med ett förfluget ord. Vågar vi bokstavligen krypa till korset. Och be om förlåtelse till både Gud och människor. Drar vi upp tanden med roten. Eller lagar vi den och fyller den med Guds kärlek. Bär vi varandras bördor. Jag ska avsluta med några ord från kapitlet 14 också. I vers 1 står det så här. Öppna famnen för andra som sätter sin tro till Gud men inte ser saker på samma sätt som ni. Hoppa inte på dem så fort de gör eller säger något ni tycker illa om. Inte ens om de har mycket bestämda åsikter men desto mindre att komma med när det gäller att lita på Gud. Kom ihåg, och det här är viktigt, kom ihåg att de är präglade av sina erfarenheter. Var vänliga mot dem. I vers 10 så står det så här. Hur framstår du då när du klagar på en broder eller när du ser ner på en syster? Så rätt så löjlig skulle jag säga. Eller något ännu värre. Till slut kommer vi ändå alla böja knä sida vid sida framför Gud i hans domstol. Ditt beskäftiga och nedlåtande beteende hjälper dig knappast i det läget. Se själv vad det står i skriften. Och så fortsätter han sen i ett par verser längre ner. Sluta bedöma varandra. Ni har annat att bekymra er för. Se till att ni inte står i vägen för någon. Gör livet jobbigare för någon än det redan är. Jag är säker på en sak. Jesus har gjort mig säker på det. Nämligen att allting är heligt i sig själv. Men det vi gör med det och säger om det kan förstås förorena det. Vi är en församling som vill följa Kristus. Vi är en församling som vill utveckling. Vi är en församling som vill sprida Kristi kärlek. Orkar vi i all ödmjukhet göra upp med saker som blivit fel och närma oss det som har blivit sårade, missuppfattade eller i vissa fall kanske till och med illa behandlade. I många fall är det kanske så att vi inte ens gjort fel. I alla fall inte medvetet sagt något negativt. Men det har uppfattats fel. Vi vill söka Guds kärlek och vishet i våra liv så att alla de här oöverstigliga hindren som har kommit då, mellan oss och några andra i Kristi familj. Och som kan kännas omöjligt att forcera många gånger. Att det ända rivs och vi får uppleva hur våra syskon och Gud hittar hem. Det är en bön att bedja. För det är endast bön och kärlek som vi kan låsa upp de här dörrarna som har stängts. Och vill jag säga. Du behöver inte vara perfekt. Du är älskad ändå. Har du något emot någon. Be för dem och be att du får kärlek till den människan. Och vet du om att du har sårat. Gör upp och be om förlåtelse. Och för min del. Om jag har sårat någon. Så vill jag vara den första att be om förlåtelse. Jag är allt annat än perfekt. Och ibland så går min tunga fortare än min tanke och mitt hjärta. Gud har inte påmint mig om någon särskild händelse eller, men som sagt, ord och handling kan såra utan att det har varit avsikten. Så förlåt i så fall. Vi möts vid korset. Amen. Jesus, all ödmjuk kommer vi fram till dig med alla brister vi har, men också med den kärlek du har visat oss och den kärlek vi ska visa varandra. Herre, när vi firar din nattvard. Låt oss vara helt omslutna av dig, Herre. Och att vi omsluter varandra i bön. Att det är syskon, oavsett ålder och kön och ursprung och vad vi än är. Och, ja, och allt som vi har gjort fel och tokigt i vårt liv, det är begravt. Det begravde du när du dog på det här korset, Herre. Och när du uppstod så gav du oss ett nytt liv. Hjälp oss att leva i det. Och leva i den kärleken med och till varandra och till dig, Herre. Amen.